Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, låt oss få se dig i ditt ord och ge oss den rätta tron på dig. Amen. Kapitel 11 i Hebreerbrevet, som vi hörde som episteltext, brukar man ibland kalla för trons höga visa. Det beskriver troshjältarna i Gamla testamentet. Och de första verserna är på sätt och vis en definition på tron. De fyra av troshjältarna som vi ska stanna för i den här predikan, de som ingår i episteltexten, är Abel, Henok, Noa och Abraham. Sen följer ännu många, Mose. Helt kort omnämns Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. I följande kapitel, kapitel 12, nämns de alla gemensamt som en stor sky av vittnen. De visar alla fram mot Jesus, trons upphovsman och fullkomna. Först då den överskrift som finns i de tre första verserna av kapitlet, som vi kunde säga är trons definition. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det är den första versen. Vi ska fästa ögonen på objektet för tron. Vad är det som tron griper om? Jo, det som man hoppas. En övertygelse om det som man hoppas. Ting som man inte ser. Vi studerar inte tron för att komma underfund med vad tron är. Nej, vi fäster blicken vid objektet för tron. Det som är trons föremål. Vad var det då som de gammaltestamentliga fäderna, patriarkerna, trodde och hoppades på? Vad fästade sina ögon vid? Vad var det som de såg? Bara i tron. De såg inte det med förnuftet, med kroppens öga. Men de såg det ändå i tron. Vi ska se på vad den grekiska grundtexten har för ord. För det kan lära oss en del. Övertygelse. Tron är en övertygelse om det som man hoppas. Det är en översättning av hypostasis. Och den konkreta betydelsen, det kan vara många ord. Det är ett underlag. Liksom en botten, en grundval, en kärna. Essensen brukar man säga ibland också med ett främmande ord. Väsen, substans. I överförd mening kan det då också betyda övertygelse, tillförsikt. Man kunde säga att det här ordet visar på en materialisering av det som man hoppas på. Det som man hoppas på, det finns bara någonstans långt borta. Men tron gör det till en verklighet. Det gör det till en substans. Materia nästan. Det andra ordet, visshet, det är på grekiska elenkos. Och det betyder också bevisning, evidens. Om vi har läst lite matematisk bevisföring så känner vi till uttrycket vilket skulle bevisas, som man brukar säga efter att man har fört en serie matematiska bevissatser till slutgiltig bevisning, till övertygelse. Det är det här ordet det handlar om, bevis. Det utsäger alltså att föremålet för tron, det som man inte kan se, det är redan en bevisad verklighet. Det finns för trons öga lika säkert som det som vi ser framför oss med våra kroppsliga ögon. Det här är ju fantastiskt egentligen. En härlig definition på tro. Jag kan ännu nämna som parentes att vid en kurs för många tiotal år sedan så hade professor Jukka Thorén, som var inkopplad på den finska bibelöversättningen, en egen översättning som sen inte kom med i den översättning som han var med och gjorde. Den översättningen till finska, den lyder: Usko on toivotun todellisuus ja näkymättömän näyttö. En, också i och för sig intressant översättning som precis utsäger det här. Då inser vi vilket starkt ord tron är. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. De hade en konkret visshet om det som ännu låg framför dem. Det som de hoppades på. Det var verkligt för deras ögon. Så var det också när profeterna skådade vad som skulle ske. Då brukar man ibland använda just det där gamla ordet skåda. Det är liksom någonting som man verkligen ser. Jesaja såg Guds lidande lamm för sina ögon. För honom var det en verklighet. Vi ska också fästa ögonen vid vers 3 som är en oerhört viktig vers idag. När den så kallade vetenskapen kommer med sina falska utsagor om vad de tror har skett i början. Och där är det verkligen skäl att framhålla ordet tro. För att det som vetenskapsmännen som är ateistiska och som alltså inte accepterar någon Gud. Det som de utgår ifrån, det är själva verket deras förutfattade mening att det inte finns någon Gud. Det är också en tro. De tror att slumpen har förorsakat hela universum med en stor smäll. Och att alla levande varelser har kommit till och fått alla sina fantastiska egenskaper genom slumpens nyckel. Nej, den helige ande säger så här. Han vet bättre. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det vi ser har inte kommit till av något som man har sett förut. Eller funnits förut. Det kom till genom Guds ord. Han sa och det stod där. Det blev. Ur intet. Här är det fråga om samma tro som fäderna hade när de såg framåt i tiden. När de såg framåt i tiden såg de det som var en verklighet. När vi ser bakåt i tiden mot det som har skett före tidernas, eller i tidernas början. Då är det också samma tro, en övertygelse om vad som har skett. Därför att Guds ord säger så. Där ser vi bakåt den härliga naturen som Gud skapade. Som växte fram dag efter dag. Och där ser vi Adam i den fullkomliga lustgården. När han presenteras för alla djuren och ska ge namn åt dem. Och när han får se kvinnan som Gud har skapat. Från hans sida. Det här tror vi därför att Gud har uppenbarat det för oss så att det är verkligt för våra ögon. Hur ska vi då gå till de fyra trosvittnena som vår text talar om? Först Abel. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han än. Trots att han är död. Kanske tycker vi att det är underligt att Abel nämns som ett trosvittne. Det finns ju faktiskt inte ett ord som han har sagt som återges i Bibeln. I det fjärde kapitlet första Mosebok. Hur kan han då vara ett trosvittne? Genom tron talar han än, heter det. Det var genom sin gärning som Abel visade sin tro. Han bar fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Det offer som Abel bar fram tog han av markens djur. Det måste ett djur sätta livet till och blod måste utgjutas. Kain tog av växtriket. Nu vet vi inte om det är det här som var orsaken till att Gud såg till Abel men inte till Kain. Det står så bara. Och Hebreerbrevet säger att Abel bar genom tron ett bättre offer än Kain. Men vi ska påminna oss också vad Hebreerbrevet 9:22 säger. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Det som Kain offrade behagade inte Gud. Han utgjöt inte blod. Även om han avstod från en del av sin skörd åt Gud. Han hade själv tänkt ut det. Hans gudstjänst var självvald. Och det gillar inte Gud. Det var inte efter Guds sinne. Vi vet inte hur Gud sen uttryckte sitt missnöje precis. Men han såg inte till Kains offer. Det räcker. Eftersom Abels tro var en visshet om det som en gång skulle ske, det som hans ögon ännu inte hade sett, men det som han såg konkret i tro, så handlade det om att han redan då såg Jesus, Messias, som offrades som Guds lam. Han hade fått löftet om honom av sina föräldrar. Vi hade hört av Gud att kvinnans avkomma skulle trampa sönder djävulens huvud. Och denna avkomma väntade han på. Han, avkomman, var Jesus, Messias. Så går vi till Henok. Namnet brukar också skrivas Hanok eller Enok. Han talas det inte om på många ställen i Bibeln. Det står så här i Hebreerbrevet. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det berättas om Henok i Första Mosebokens 5:e kapitel. Jag citerar där några verser, just det som står om honom. När Henok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Henok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Det är väldigt intressant att läsa om de första människorna. Så låt oss göra en liten parentes här och lite tänka på hur världen kan ha sett ut när de levde. Adam var 130 år när Set föddes. Och så heter det, han levde ännu 800 år och fick många barn till. Det var en stor skara människor som fanns på jorden när Adam dog. Och det var inte bara Adams och Evas barn. Adam blev far till Set blev far till Enos när han var 105 år. Enos fick Kenan vid 90 års ålder. Kenan blev far till Mahalalel när han var 70 år. Sedan har vi Mahalalels son Jered som han fick vid 65 års ålder. Det var Jered som blev far till Henok när han var 165 år gammal. Henok var alltså Adams sonsons sonsons sonson. Alla de här generationerna levde samtidigt. De levde hundratals år, de fick söner och döttrar. Det står ingenting om hur länge kvinnorna kunde föda barn på den tiden. Hur kan det komma sig? Jo, det är ju någonting som man idag skrattar åt. För man säger att det är fullständigt horribelt, det är omöjligt. Men då ska vi tänka, när Gud hade skapat de första människorna så hade han försett dem med fullkomlighet. Deras gener hade inga defekter. De kunde på ett helt annat sätt än vi leva. Hade mycket helt andra krafter. Det här med de långa åldrarna är ingenting att skratta åt eller håna. Det står ingenting om Henoks liv och gärningar i Hebreerbrevet. Det står bara att han fick vittnesbörd att han behagade Gud. Det var genom tro. För utan tro kan man inte behaga Gud. Det finns ett ställe till i Nya Testamentet som talar om Henok. Och det är Judas brev. Där återges efter den apokryfiska första Henoks boken så här. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Det här är alltså första Henoksbokens text. Och det som Judas citerar. I första Moseboken står att Henok vandrade med Gud. Det var alltså trons liv han levde och det behagade Gud. Att vandra med Gud är detsamma som att leva i tro. Också för honom gällde att han var viss om frälsningen genom honom som skulle komma. Den tredje personen är Noah. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Ja, här i det här exemplet har vi faktiskt ett exempel på att inte se och ändå tro. Det är precis det som Jesus också säger till Thomas efter att han hade erbjudit honom möjlighet att sticka sitt finger i hans händer och sin hand i hans sida. Han sa till Thomas: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Då Noa byggde sin ark hade han ännu inte sett något av den förödelse som skulle drabba världen. Det han hade sett var all ogudaktighet, all den ondska som florerade runt om. Och det gav honom en helig fruktan, för han visste att Gud inte kan tåla ogudaktighet och synd. Hans tro blev världen vid dom, och genom sin tro på det som han inte hade sett, och också på den frälsning som arken blev en förebild till, blev han ett föredöme i tro. Om han inte hade trott så då skulle världen ha gått under. Då skulle han inte ha byggt någon ark. Och skratta liksom alla andra. Men han trodde på det som han ännu inte hade sett. Sen slutligen patriarken Abraham som kallas trons fader. Om honom läser vi den här texten. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingat i samma löfte, för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Vårt textavsnitt behandlar bara den del av beskrivningen av Abraham, då han kallas ut från det hedniska Kaldén till det land som Gud lovade honom och hans efterkommande. Redan där ser vi hans tro på det som han inte hade sett. Löftet om staden med de fasta grundvalarna. Och då menar Hebreerbrevets författare inte det jordiska Jerusalem. Det förstår vi av kapitel 12. Där talas det om Sions berg, den levande Gudens stad. Och det kallas också det himmelska Jerusalem. Alltså inte jordiskt längre. Det är en stad som har fasta grundvalar. I 12 kapitlet så sägs också att det berg som skapade Sinaiberg, det kommer att gå under. Men det finns ett berg som aldrig skapar, och det är just Sions berg, eller det himmelska Jerusalem. Det riket är upprättat av Jesus, det nya förbundets medlare. Abraham, han blev ju också prövad i löftet om en son. Uppfyllelsen röjde så länge att det blev mänskligt sett omöjligt att hans hustru Sara skulle få barn. Trots att han, som det står, var så gott som död, och trots att Sara var överårig, blev Abraham stamfar till ett folk som var så talrikt som himlen kärna. Senare kom Abraham att möta en ännu svårare prövning, då han ombads av Gud att offra sin son Isak. Om det står det att Abraham räknade med att Gud har makt att till och med uppväcka död. Där är Abraham ett trosvittne om Jesus, som blev det lam som skulle offras för att Isak och alla vi andra skulle få leva, och som uppstod från de döda. Så ska vi summera. Alla de här trosvittnena såg den frälsning som Gud skulle verkställa genom sin son. De såg Jesus i tron, fast han inte kunde ses med deras fysiska sinne. Löftet om Jesus var det som gav dem tro. Därför kan denna sky av vittnen påminna oss om förmaningen i Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitta nu på högra sidan om Guds tron. Tänk vilket vittnesbörd de här trosvittnena ger. Och så mycket man missar om man förnekar att de trodde på samma Herre som vi, eller rent av förnekar att de har funnits som historiska personer. då blir det verkligen ingen grundval för vår tro. Om du funderar på hur du ska tro, då ska du se på Jesus. Om du tycker att din tro är svag, se på Jesus. Du har så mycket större orsak att se på honom än de trosvittnen som vi har mött i Gamla testamentet. För de hade inte mött Jesus fysiskt. Ja, du säger, det har jag heller gjort. Ingen av oss. Men vi har vittnen som har sett honom, som har vandrat med honom, som kan vittna om honom. Och det vittnesbördet har vi i Nya testamentet genom apostlarnas vittnesbörd. I Gamla testamentet såg man framåt mot en som man hade ett muntligt löfte om. Så det är nog senare skriftligt också. I Nya testamentet har vi ett vittnesbörd om en som har kommit. Som har uppfyllt allt det som profeterna har sagt. Allt det som skrifterna har vittnat om. Därför ska vi ta emot den förmaning som Hebreerbrevet ger följande vers 12:3. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Många gånger vill vår fiende få oss modlösa. Genom att försöka föra oss i tvivel och otro, genom att se på oss själva och visa på hur mycket som fattas oss i vår tro. Men det är inte där vi ska hämta kraften. Inte genom att se på vår egen tro. Genom att vi vänder bort blicken från oss själva och ser på Jesus. Har blicken fäst vid honom varje dag och stund och tänker på honom, skapar han tro. Då ska det härliga löftet som ordet talar om, den eviga salighet som vi hoppas på och ännu inte ser, den ska bli en verklighet för vår öga, trons öga. För det ska vi tacka honom och tjäna honom, den lilla tid vi ännu har kvar, tills han kommer. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.